Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag har jag en gäst som är, ja, det är premiär helt enkelt. Vi gästas av en militärpolis. Finns det sådana i Sverige? Jag gjorde ju lumpen som militärpolis. Vi ska få höra mer. Jim kommer berätta hur det är att jobba som militärpolis, vad de gör nu när det är fred och kanske vad militärpolisen ska göra när det blir, som man brukar säga, krig. Och det hoppas vi ju verkligen inte att det blir. Tycker du att ett avsnitt av Snutsnack är bra, så glöm inte att dela på Facebook eller tagga in någon kompis på Instagram. Så sprider vi lite mer kunskap kring vad poliser och militärpoliser gör. Du, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning.
1370 kom.
Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut.
Bra, klart, slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Jimmy.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Det är väldigt bra.
Ja, vad bra. Du är, vet jag, lite så tillfälligt i Stockholm.
Ja, det är jag.
Hur kommer det sig att du är i Stockholm nu då?
Ja, min flickvän bor här. Mm. Så vi pendlar upp och ner mellan där jag bor och här då.
Just det. Och du jobbar inte som polis?
Nej, det gör jag inte. Inte i polismyndigheten, utan nu är jag polis i Försvarsmakten.
Just det.
Militärpolis då, som det heter i våras tal.
Och det här är intressant. Jag har då, skulle jag vilja påstå, en väldigt liten kännedom om den militära polisen, militärpolis. Dock så gjorde jag ju lumpen som militärpolis. Eller jag ska säga, jag utbildade mig under min värnplikt till militärpolis. Så kan man väl säga. Och då ska jag berätta vad jag tror att en militärpolis ska göra. För vi utbildades ju att, så att säga, agera i ofred. Som man sa. Om det skulle bli någon krigsliknande situation i Sverige, så skulle de som utbildades som militärpoliser komma in och stötta då den svenska polismyndigheten, till exempel rörande, vi lärde oss att dirigera trafik, vi lärde oss att också upprätta militära polisstationer ute i terrängen, där vi också skulle då ha polisiära uppgifter och ta hand om folk som var berusade, som alltså värnpliktiga som man var tvungen att ta hand om, som inte skötte sig och som också begick brott. Ungefär så. Men berätta, hur militärpolis idag i Sverige, vad gör ni?
Alltså först och främst så ser det väl ganska lika ut. Det är ju själva, alltså grundstommen är ju det då, att i händelse av ofred, som man säger då, arbeta, men även också då det man kallar för skymningsläge, alltså precis innan det bryter ut då, när det är lite oklart om vad som gäller då. Men det som du säger, att hjälpa till och bistå då med trafiktjänsten och att få ut trupperna längs vägar och så vidare, spärra av och ja, helt enkelt hjälpa till för att allting ska gå smutt då. Och även då, det kommer ju att gripas folk även i kriget, krigsfångar, och de ska ju tas hand om, och det får ju bli vi då, eller så, ja. Det finns ju olika enheter som kanske har det som huvuduppgift och så vidare med förhör och sånt, men just, ja, bevakningen och så vidare, och krigsfångetjänst.
Just det, nu får jag faktiskt upp en minnesbild av att vi hade övningar just kring att hantera krigsfångar.
Men det är ju inte det som vi övar på eller använder oss av mest. Det har faktiskt jag aldrig gjort ens, utan till vardags då så arbetar vi ju med, ja, brott. Alltså precis som polismyndigheten då, att förebygga och förhindra brottslig verksamhet.
Inom Försvarsmakten alltså?
Inom Försvarsmakten, och då har man ju fyra begrepp då. Och det är personell, alltså personer, personal heter det, och materiell, verksamhet och område.
Okej.
Vilket i sin tur då betyder att om en civil person gör något bus då, alltså ett brott emot Försvarsmakten, kanske stjäl något materiell eller finns inne på ett område där han eller hon inte ska vara, så är det, då är det vårt jobb liksom att ta hand om det, och även att han är civil. Okay. Detsamma gäller att kunna gå hem till honom och göra en husrannsakan till exempel och så vidare. Så att det är lite, jag brukar kalla det för gråzon, liksom att man bara för att människan är civil så, och han har gjort någonting på vårt, så blir det en gråzon att det är vi som går hem till honom och gör de här sakerna i hans hem då och så vidare.
Så det är inte alltså polisen, svenska polismyndighet som gör det i det fallet, om man har varit på militärt område?
Utan det blir vårt jobb i det första skedet.
Men bedriver ni också så att säga förundersökningen då och sen lämnar den till en åklagare? Eller hur sköts det?
Vi har ju inga egna förundersökningsledare. Det är det som är egentligen den stora skillnaden mellan det vi kallar för civilpolis då och militärpolis. Så vi har en förundersökningsledare som sitter på polisstationen. Okay. Och det är han vi vända oss till då, om inte vi får åklagaren direkt som ska vara följare, utan det är, oftast är det då en person som är vår specifika person. Så vi tar hand om ett ärende och vi helt enkelt gör det vi ska göra, sen så lämnar vi in det och då får vi FU på det, och därefter så börjar vi agera utefterfrån det han säger att vi ska göra.
Just det, men då har ni ibland då en åklagare som förundersökningsledare, precis som polisen har.
Exakt.
Men du delade upp det här i fyra olika. Du sa först hade du då personell eller då personalen att, som jag förstår det då, om den militära personalen begår brott.
Ja, de ska ju också göra det. Ja. De ska också köra för snabbt ibland, de ska också vara för fulla ibland och så vidare. Så att...
Okej. Okay. Men även idag så att säga så har ni hand om de ärenden som begås?
Ja, det har vi. Idag är det lite svårare dock, för idag är det ju, ja, nu har det kommit tillbaka värnplikt igen då, så att det är ganska lätt att arbeta med LDT och lagen om disciplinansvar för totalförsvarspliktiga då. Men tidigare så, under några år här nu då när värnplikten var vilande, så var det ju stundtals ganska intressant att veta okej, vad kan man göra och inte göra och så vidare. Men då, om man inte går under LDT så är man ju som vilken person som helst, och då går man ju under den med civila
polisen.
Ja, precis. Men då är det ändå vårt jobb att ta hand om det och så vidare då,
så att... Så egentligen så kliver ju militära polisen in med full kraft när det då börjar med det så kallade, som du benämnde som skymningsläge. För nu är ni lite mer vilande då, kan man säga.
Nej, inte vilande, vi är högst aktiva nu också. Mm. Men då är det ju mer för att förhindra och förebygga brott till exempel.
Just det.
Gör vi.
Men jag tänker, väringar, det kan man förstå, det ligger och lyder under det. Alltså LDT eller? Men hur är det med befälen?
Ja, ifall en officer gör någonting så det blir ju som att det hade varit ute på stan. Då, ja, vi upptäcker brottet, vi skriver en anmälan på det här händelsen. Och därefter inleds, eller inte inleds, en FU. Och sen arbetar vi vidare utefter det.
Om vi tar ett exempel då. Om en befäl spöar en väring. Hur skulle det ärendet se ut? Det är på en övning, ser vi, ute i skogen.
Det här har nog sett ut exakt likadant som att två människor har slagits på krogen.
Okej, det blir
en
så.
Misshandel.
Och ett rent polisiärt ärende.
Ja. Och då är det ju vi som förmodligen kommer att utreda det. Därför att...
Ja, så polisen lägger över det på er då?
Ja, vi skriver anmälan, skickar in till FU-ledaren och får FU på det. Därefter så berättar han att hör de här personerna, gör de här åtgärderna, gör det här och det här och det här.
Okej. Men vad har du för utbildning då, Jimmy?
Från början eller nu?
Ja, från början egentligen. Kan börja från början.
Jag valde ju att bli militär. Redan som pojk då. Även att man som pojk, sexåring då, jag växte upp i en militär stad då, i Småland. Och då hade man ju kanske inte riktigt de här synen på alltså det här politiska liksom, eller det här, hur går det till, utan då var det mest att här kan man bara skit i ansiktet och bära tungt och gå långt. Det var väl det som var liksom lite kul då. Så jag hade väl bestämt mig ganska snabbt när jag var liten att bli militär officer. Och det blev jag också då efter värnplikten.
Vad gjorde du din värnplikt?
Jag gjorde den i Karlskrona. gjorde jag.
Så, det är flottan då alltså?
Ja, precis. Mm. Och efter värnplikten så började jag på Militärhögskolan i Halmstad och läste där i 2 år då. Mm. Sen kom jag ut som fänrik och då var jag som alla andra fänrikar, hård som en bandyboll. Och liksom körde på det racet då. Och det var väl egentligen mitt första inryck då som jag kom i kontakt med just militärpolisen, att det fanns. Mm. För då var min ställföreträdande plutonchef då när jag var fänrik. Han var militärpolis och jag pratade faktiskt med honom häromdagen.
Okay.
Och hans pappa i sin tur jobbat med dig tydligen på Norrmalm.
Okej.
Okay. Ja, så det var lite kul.
Då är det säkert en bra kille. Ja. Hur kommer det sig att alla fänrikar är så hårda? Det är för att man kommer ut då, ny från militärhögskolan,
ja,
och blir fänrik.
Ja.
Men när man är sån här, vi hade ju en sån pixie-sjant, heter det. Mm. Man hade liksom en stjärna med en ring runt.
Ja, precis. Sergeant.
Är det också någon som går på militärhögskolan då? Eller för att...
Jag vet inte hur det ser ut, men jag kan tänka mig att det var som så här att han var det säkert, mm, det var på han. Din tid där. Han, vad hette det, var ju sergeant, han var BFA-anställd och behovsanställning av något slag då. Förmodligen i väntan på att komma in på militärskolan, okay, eller något motsvarande då.
Just det. Nej, men jag nästan svarade på min egen fråga. Det var inte meningen att göra det. Men det var väl också kanske ens känsla att det var fänrikarna som var rottweilersarna på något sätt.
Ja, men det var väl lite grann så. Man jobbade, man visste inte exakt. Man hade inte utbildning på arbetstidsavtalet. Man visste inte att det var övertid som gällde. Utan man gick där och helt enkelt bara körde på. Mm. Tills man insåg då en vacker dag att okej, nu... Det skulle vara ett övertid där egentligen och så vidare. Då. Sen blir man då i sin tur då löjtnant efter 2 år. Mm. Och då blir man ju förmodligen, eller oftast då, ställföreträdande plutonchef själv. Och så kommer det nya fänrikar och så håller det på sådär då.
Just det.
Men i alla fall så jobbade jag med det. Jag jobbade med att utbilda soldater.
Hur var det då, utbilda soldater?
Jävligt roligt, faktiskt. Jag... var ganska blyg när jag var liten faktiskt. Då ganska, ja, men inte tillbakadragen, men blyg åtminstone. Det vågade inte liksom säga ifrån eller ta kontakt med andra människor. I synnerhet inte tjejer. Utan det var verkligen väldigt lugnt. Liksom. Men någonting hände under värnplikten då. Jag var ju inne 15 månader och hade lite chefsinfattning då. Och någonting hände väl där och jag kände väl att det var min plats. Och redan efter då mitt första inryck där, så när man gick upp i korridoren och man såg allas uppställda och tänkte att nu, det här är min, nu är det min show. Det här är mitt första ord de får höra. Och då kände jag bara att okej, jag har hela truppen i min hand. Jag vet inte för det blir någon form av mikromakt kanske, men det blev liksom, jag kände att nu, här är jag liksom. De lyssnade på mig till punkt och pricka och de skulle göra allt jag sa liksom. Och så var det väl.
Mm. Ja, det är ju märkligt. Och för er som lyssnar nu som inte har gjort värnplikten, så är det ju, det är väldigt speciellt. Mm. Och det är ju, det är klart att befälet har ju just då kanske mikromakt kan man säga, eller makt, för att man var verkligen i befälens händer, tycker jag. Man skulle lära sig att bädda och knäppa sina knappar och allt skulle vara stängt, annars så rök den och så fick man springa in och syren på 5 minuter.
Ja, precis.
Och det gjorde man också.
Jo. Men det var väl lite grann, alltså man var väl inte kanske van vid, alla är ju inte vana vid att någon står och talar om vad man ska göra och gärna med jättehög röst. Och...
Nej, för det är ju en väldigt, det är ju en väldigt tydlig auktoritet, alltså ett befäl i lumpen. Och, jag tänker på ordergivning och sånt är ju... väldigt viktigt i det militära, kan jag tänka mig, att man faktiskt följer i givna order.
Men det måste det också, med tanke på vad det är som ska göras om vi har otur då. Mm. Så då måste det vara väldigt tydligt om vad som gäller. Mm. Är det ju.
Men sen blev du löjtnant i alla fall då efter 2 år?
Det stämmer, 2 år. Efter 2 år där, ja. Och då jag började vidare där och det är jättekul liksom, då behöver man bli lite... Ja visst, det var bara 2 år, men fortfarande så har man ganska mycket erfarenhet, tycker jag. Och man kände att man blir lite vuxnare. Och, fortfarande så hade man ju sina käpphästar, liksom, vad är det som gäller och inte gäller? Hur långt kan soldaten gå utan att det blir liksom något fel? Va? Utan, Man var ganska principfast om vad som gällde, och sen så samtidigt då så började man tänka på att ja, okej, det är inte viktigt kanske. Vad är viktigt här just nu? Är det att vara stentuff, eller är det kanske att producera bra soldater till Sverige? Och det var ju också ganska mycket då att alla åkte ju utomlands i stort sett, eller många i alla fall, och då så var det väl viktigt kanske att lägga mycket fokus på just de bitarna och hur och få bra soldater då.
Du menade att de som ni utbildade på utlandstjänster, alltså som soldater?
Ja, en del gjorde det ju.
Just det.
Och men just att få då, dag ett, det kommer dit och 32 stycken till min pluton liksom, helt olika människor liksom. Och sen så att se då efter vecka hur mycket de växer liksom. Och sen då när de muckar liksom, så är det en helt färdig produkt som är jättebra. Och den utvecklingen tycker jag är kul att se. Mm. Att just det här, de står där och vet inte var de ska någonstans. De är rädda för att gå in i matsalen utan till att då bli väldigt bra soldater liksom, och kunna arbeta.
Men du sa där att du tänkte att hur är det viktigaste att vara så sträng som möjligt eller få en sån bra soldat som möjligt? Där tycker jag svaret är givet, att det är väl alltid det viktigaste att få en så bra soldat som möjligt. Men när blir den här, för att det kan man väl dividera om i lumpen, vad är det som är strängt och vad är tydligt?
Ja, precis.
Men vad är det man har, kan du, det är svårt för dig att säga, du vet inte när jag gjorde lumpen, men när det stränga är onödigt på något sätt. Mm. Kan du ge något exempel på det? För jag kan tycka ibland var det lite onödigt strängt. Och, men jag förstår också att det behöver vara tydligt. För man kan inte ha folk som kommer 5 över 7 när uppställningen är 7.
Nej, precis.
För att alla ska liksom ha övningar och så vidare. Och då går det inte.
Mm.
Det var ju helt uteslutet att komma sent en sekund.
Ja, nej, det fanns ju inte.
Men det finns ju inte, alltså inte ens en sekund.
Men... Nej, för att precis på våran tid då så kostade det liksom, då var det inte bara, det var inte bara Persson som kom sent, utan kom alla sent, och då fick ju alla ett straff för det då, armhävning oftast då eller motsvarande. Det.
Och det var ju klassiskt, det fick vi göra också. Någon, vi skulle gå i takt och någon gick fel och så fick de springa runt någon flaggstång, och sen fick ju alla göra det.
Men det är också en, att säga om man själv vill eller vad man vill, men det finns ju en vinning med det. Alltså de som gör det eller som blir utsatta för det, de kommer lära sig sen att ja, nu gäller det att vara i tid, eller nu gäller det att gå på rätt sätt, och annars får alla skit för det.
Mm.
Så jag tror att det finns både bra sidor och dåliga sidor med just det här jättehårdheten. Alltså man bygger ihop den här gruppen väldigt snabbt.
Mm.
De har en gemensam motståndare, får man väl kalla det för då.
Just det.
Och då blir gruppen ganska bra liksom. Men fortfarande som på din fråga där, alltså att ja, när man stod där klockan 05.30 liksom, och fortfarande inte hade sagt godnatt till dem, utan de fick vika in i sina skåp och man gick och rev ut skåpen hela tiden för att det inte var rätt vikt.
Mm.
Ja, hur mycket liksom, hur viktigt var det egentligen nu efterhand? Men det var väl lite... Ja, man hade ju fria händer på gott och ont då, som Fenrik.
Ja, just det. Ja. Okej, okay. men det är intressant. Men då är du på väg här och du har egentligen inte tänkt på det här med militärpolis och sådär. Egentligen, du hörde det av någon kollega där.
Mm. Han var militärpolis,
precis. Men...
Så jag var med honom någon gång när han skulle göra husensaken i ett skåp.
Okej. Okay.
Och det var väl då jag kände lite grann att fan, det här var lite intressant. Men sen så försvann de tankarna, för att då var det ju liksom utbildas som gällde, och det var kul att vara iväg på övningar och så här. Det var det som var det viktigaste just då.
Mm.
Sen så kom det en period i livet där jag var lite inne på att byta inriktning.
Mm.
Så jag kollade lite grann och jag ville jobba med skydd och säkerhet på ett annat sätt. Så då gick jag en personskyddsutbildning civilt med en grundtanke då, det här med att kunna tillhandahålla en tjänst där man då, kort och gott, det gick ut på att helt enkelt hämta och lämna personer i hemmet som skulle ut på fest exempelvis.
Mm.
Låt säga att det är en tjej som ska ut en kväll med sina vänner och att man då kan tillhandahålla en tjänst där man då behämtar i hemmet, kör till förfesten eller till utstället, kanske finns med i bakgrunden och kör hem personen igen så att den är säker. Det var väl lite grann den tanken som fanns då. Så jag gick den utbildningen och var beredd på att lämna Försvarsmakten, men det var någonting där som lockade, förmodligen tryggheten då i anställningen då, som gjorde att jag valde att vara kvar. Och då började folk prata och att, ja men fan, ska du inte bli polis då istället? Söka till polishögskolan. Men det fanns liksom inte där. Det var inte alls liksom lockande på något sätt. Kanske lite då, men inte alls på samma sätt. Och det var då istället jag började fundera på det här med militärpolis då. Mm. Sen att det gick nästan 10 år efter det till att jag blev det. Men livet kom emellan liksom. Mm. Så är det ju. Militärpolisutbildningen då, den gjorde jag på Livgardet som alla andra. Och det är ett samarbete med Polishögskolan i Växjö. Mm. Så vi går där, vad är det, 18 veckor tror jag det man går.
Okay.
Och läser i stort sett all juridik förutom 2 lagar då. Jag tror det är brott i nära relationer och lagen om unga då, lagöverträdare, som vi inte läser.
Okay.
Men i tillägg så läser vi då LDT och en till som jag glömde på. Vilken det är.
Ja, just det. Men polislagen och alla de här, ja, och rättegångsbalken, yes, och det som krävs. Ja.
Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Så där, innan vi lyssnar vidare, såklart en push för livepodden som är den 1 april på Skala Teatern i Stockholm. Ja, hur är det att spela polis utan att vara polis? Jag tycker ju personligen att om du kikar in på Snutsnats Instagram så ser vi ju Eddie Murphy när han spelar sin roll i 48 timmar. Där spelar han ju polis fast han inte är polis och gör det på ett fantastiskt sätt. Eva Röse och Micke Tongvin ska få berätta hur det är att spela polis utan att vara det. Det och många andra intressanta berättelser tror jag vi kommer få höra den här kvällen live podden den 1 april. Gå in på snutsnack.se, läs mer där och glöm inte, köp en biljett också. Så ses vi den 1 april. Hej!
Hur var den här utbildningen då? 18
Jävligt rolig.
Det var det?
Ja, det var ju det bästa jag gjort i mitt liv hittills.
Hade ni någonting annat utöver det rent teoretiska?
Ja, alltså allt det praktiska då, det har man ju inte heller med. Just för det här med att det som vi redan kan. Alltså skjuta kan vi, vi kan snacka radio, vi vet hur man kör bil, vi har allt det här då. Så att det här taktiska, det har vi ju med oss redan.
Just det.
Men i det här ingår det också då en liten praktik eller växeltjänstgöring eller kalla det vad du vill då, hos alltså polismyndigheten då.
Okej. Okay.
Och det gjorde jag den då nere vid mitt, i den staden jag har mitt förband då.
Just det. Hur var det då att åka med?
Ja, det var jävligt roligt. Det gav tyvärr för mycket blodad hand.
Ja, så är det så?
Ja, så är det. Så att, det var liksom riktigt kul.
På vilket sätt var det roligt?
Ja, men då var det liksom, ja, dels var det ju det första som jag gjorde, alltså arbete jag gjorde efter skolan. Så att det var liksom det som jag kom ut till då. Lite grann ganska uppe i varv liksom, kunde allt och visste allt och så här då. Så att, och just där nere så är det ganska många poliser som har varit officerare tidigare, så att man har ändå någon typ av förknippning med dem.
Okay.
Så vi jobbade där och det var ju också då första gången som jag kom i kontakt med alltså narkotika på i mitt liv egentligen.
Okay.
Så att man liksom, den första gången jag höll i narkotika var där liksom, det, jag aldrig, vad jag vet i alla fall, har varit i kontakt med narkotika tidigare i mitt liv.
Just det.
Och det var där lite grann som jag kände att fan, det här var kul liksom, att jobba med narkotika. Men ändå, jag körde på sen. började jobba på förbandet då, som militärpolis, så då är man ju ganska ny liksom, som sagt. Jag vet att du har beskrivit det som räv då, det här med,
ja, just
det. Det här med svansen dammar och allt vad det
är. Ja, dra in svansen i dammar.
Ja, precis. Men så man körde ju på det liksom, och ja, man skrev ju ut obotat till höger och vänster, och man tog rattfyller och man körde på som fan liksom. Och
för, alltså då pratar vi om väringar då som
nej, anställda och så vidare också.
Anställda, ja, också som betedde sig obra.
Mm. Så det var bara att börja liksom.
Var du en nitisk militärpolis?
Ja, det blev jag nog.
Ja.
Det blev jag nog. Kan tänka sig idag att man kanske, inte blundar jag inte, men det finns ju andra sätt att göra det på. Man behöver ju inte vara liksom.
Men ni har också möjlighet att ge rapporteftergift till exempel, ja, i enklare brott, yes, till exempel om man erkänner. Och
det stämmer.
Ja, just det.
Det stämmer. Så det är ju ganska, vi är ju ganska duktiga på att ge rapporteftergift då, på gott och ont.
Mm-hmm. Okay.
Men frågan är ju hur länge ska man, hur många gånger kan man ge rapporteftergift, tänkte jag, innan liksom. Mm. För att det får ju, ja, det får ju ingen funktion till slut.
Nej, men den klassiska som kanske en polis säger när man stoppar någon och ger rapporteftergift är: se dig köra fort en gång till, då kommer jag rapportera dig. Men man kommer ju aldrig se den här personen igen. Nej, i alla fall inte bara jobba i Stockholm. men det är väl en bra fras att säga.
Men sen är det också det, alltså, i och med att man jobbar inne på ett regemente liksom, det blir ju verkligen, ja, det är ju slut på, alltså, ryggdunk på krogen liksom. Det blir ju inte så att man, det blir ju svårt att liksom, ja, shit, där är han liksom, där körde han för snabbt, eller där har inte han på sig bälte exempelvis, då hur ska jag göra här nu? Vi har umgåtts tidigare i vårt liv, vi har jobbat ihop kanske på en pluton.
Mm.
Så där får man ju ta liksom.
Det är ju problemet med människor, att det är ju så himla enkelt när man sitter och läser det här på polisskolan, eller om man ska läsa till militärpolis, och så följande gäller, det står här i lagen, lagen har inga känslor. Man ska göra så, man ska göra så och så. Sen träffar man då någon som du berättar som man har kanske lett en pluton tillsammans med, ja, eller sånt där. Så han kört 11 km för fort. Ja, så börjar han säga, men kom igen nu Jimmy. Vad är skärpt, har inte du kört för fort någon gång? Okej.
Alltså det
är svårt, och det här måste man verkligen, tror jag, dividera oavsett vilken typ av polis man utbildar sig till. För de här problemen tror man kanske ibland lite naivt inte ska uppstå, men det uppstår alltid mellan möten mellan människor, olika typer av friktioner eller kommunikationsmissar eller försök till liksom påverkan och sådär, och det är inte alltid helt lätt att ducka de här bollarna, tycker jag.
Ja, så är det ju. Det är skitsvårt liksom.
Och jag kan tänka mig, precis som du säger, på ett regemente, det är ju ett begränsat antal människor.
Ja, det är det ju. Absolut. Visst, det är inte bara militär, det är många civila, det är många hantverkare som åker in och ut för att bygga och så vidare, men det är fortfarande ganska liksom, ja, alltså begränsat är det ju.
Men hur identifierar, vad har du för en polis, vet vi har den här klassiska legitimationen, men hur identifierar du dig som militärpolis då?
Som militärpolis har man ju uniform som alla andra såklart då, men vi har ju armbindel då, som det står tydligt, det går inte att missa att man är militärpolis. Legitimation har vi också, ja. På motsvarande sätt som ni har då, eller polis har då.
Just det.
Det har vi.
Jag uppfattade när vi hade något, när vi slutade och då var i stort sett färdigutbildade som militärpolis, så skickade man upp oss till Boden och till Luleå, och där var det ju massa väringar som då skulle mucka. Och så gick vi igenom deras väskor, och de hade ju snort lepastej och ammunition och och då sa man bara,
högst straffvärde på att bli på steg.
Ja, vi tog ifrån dem allting. Vi var ju stenhårda. Vi var ju militärpoliser som var 19 år liksom.
Precis.
Och, men sen hade militärpoliserna, jag vet inte hur det är nu, men ett rykte om sig att vara liksom hårdföra, och de är värre än normanspolisen liksom, militärpolisen. Men hur är ni när ni snackar med folk då?
Det har ju hänt ganska mycket sen din tid. Det har det gjort. Och jag kan ju bara se på mig själv. Och jag tycker att man ska, nej, man får vara lite ödmjuk liksom mot det man gör.
Mm.
Och mot dem man gör det mot. Så att säga. Och man vinner ju ingenting liksom. Återigen då, om man kollar på den här fänriken jag precis beskrev mig som då. Alltså det går inte att vara, alltså, hur nitisk som helst mot en människa. Man måste ju vara liksom lite ja, se lite grann vad är det som händer, liksom, vad är viktigt här liksom.
Just det.
Är det ett brott verkligen eller är det inte ett brott? Det räcker det med en tillsägning exempelvis då?
Det går inte bara vara som han officeren eller befälet i Full Metal Jacket.
Nej, exakt.
Då blir man inte helt omtyckt.
Nej, inte långvarig kanske.
Nej, inte långvarig heller. Men jätteintressant. Och nu då, hur ser tankarna ut inför framtiden för dig?
Jag kör på helt enkelt. Det är min grundplan. Sen finns det olika spår som de dörrarna är lite låsta för allmänheten än så länge då, men det finns lite tankar och så. Men
skulle du till exempel kunna tänka dig att jobba som polis, alltså inte militärpolis men
i polismyndigheten? Absolut.
Ja.
Det skulle jag kunna göra. Det, som jag sa då, det här med narkotikan då blev väldigt intressant. Men också det liksom att just narkotikan och även människohandel, prostitution. Det tycker jag, de har varit jävligt kul att jobba med. Och tack och lov, eller tyvärr, hur man nu ser det, vilka ögon du nu bär, så är ju inte det heller överrepresenterat i försvarsmakten då med människohandel eller narkotika då.
Just det.
Gör man ett tillslag så kanske man får en femma hack liksom på sin höjd om året och sen är det färdigt med den.
Ja.
Men det här har varit kul att få jobba med det. Så. Vi får se hur de tankarna...
Nej, jag förstår, men det är inte en utesluten tanke att till exempel...
Nej, det är det inte.
Någon gång slänga in en ansökan eller något sånt där.
Nej, det får vi se.
Jag brukar ju fråga mina polisgäster om en händelse som de har varit med om. Nu har inte du jobbat som polis inom svenska polismyndigheten.
Nej.
Men har du någon anekdot ur din värld som du kan berätta för lyssnarna? För det är också en värld som lyssnarna och jag ska säga inte känner till, att jobba på ett regemente eller någonting i den sfären.
Ja, alltså först och främst så... jag har ju hört den här podden tidigare då naturligtvis och lyssnat på deras historier och sånt. Jag har väl ingenting direkt kanske som du säger då påverkar mig liksom, mer än att... I början då, det första året när man började arbeta som militärpolis, att man liksom, varje sak blev ju en händelse i sig. Första rattfyllan man tog, då blir det ju en händelse. Första gången man plockade någon för att gå in och pissa, det var en händelse.
Alltså narkotikabrott då?
Ja, precis. Mm. Och allt sådana här saker, det gör ju att man liksom, det blir ju en speciell sak för mig varje gång. Det är säkert likadant när du var ny PA.
Absolut.
Att första gången du tog någon där så är det en sak.
Absolut. Jag kommer ihåg att jag fick puls när vi skulle åka mot Åhléns för att de hade någon snattare där. Liksom.
Ja, precis.
Men det är den här första gången grejen är också, den ska man inte underskatta därför att det är den som läraren ingår, liksom är stigen in.
Jo, men så är det ju.
Och så gör man det 2-3 gånger. Sen är vissa jobb så pass... Är man så pass duktig på dem och de är så pass då, citattecken, enkla. Sen är man första gången på något som är lite mer allvarligt och så vidare. Ja, första gången biten är intressant och jag vet inte hur du hade, men jag kommer ihåg att jag försökte oavsett vad det var, för hur ska jag tänka nu?
Ja, precis.
Vad ska jag skriva upp? Vad ska jag anteckna? Och så vidare och så vidare.
Jag kommer ihåg särskilt mitt första och hittills enda dödsfall då inne på regimentet då. Då jobbade jag som ensam militärpolis, ända som fanns en tjänst. Det är också en nackdel lite grann vi har. Då. Vi jobbar ju själva oftast då, som med den kompetensen. Så åker vi ut dit i alla fall och sen så börjar arbeta där och med att spara av och titta vad fan som har hänt. Och då tänkte man direkt att varför la jag inte ner mer energi på just den utbildningen liksom. Men just det, jag kommer bara ihåg rigor mortis, det är allt jag kommer ihåg. Liksom.
Alltså, likstilhet.
Ja, precis. Och sen så, just för att det är en låt också med ett band som jag hörde på när jag var liten. Och det är väl det enda som jag kommer ihåg. Och sen så att man måste dokumentera och liksom ta hand om hans personlighet. Och så här då. Eller person...
Får man fråga vad det rörde sig om för dödsfall inne på ett regiment?
Nej, det var ett naturligt var det. Alltså han hade dött inne på toan.
Okej.
Ganska osexigt, men hur som helst.
Sjukdom alltså?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt vad det var, men förmodligen någonting med med hjärtat då, om man ska gissa då.
Men var det en ung människa, var det en äldre människa?
Ja, 50.
50-årsåldern. Mm. Ung alltså.
Ung alltså.
Ja. Alltid relativt.
Nej, men då kände jag i alla fall, och i och med att vi har ganska bra samarbete med polismyndigheten just i Karlskrona.
Mm.
Och vi jobbar ju mycket ihop eller vid sidan av varandra och så vidare. Det är en liten stad förhållandevis. Och då kände jag väl att fan, det här behärskar inte jag själv. Alltså. Så då ringde jag till yngre befäl, förklarade vad som hade hänt och att har ni möjlighet att skicka ut någon här? För jag kan inte stå med det här själv och reva fan. Alltså, och sen då dödsbud på det. Utan det är lika bra att få hjälp. Liksom. Det finns ju, alltså kommer en patrull i alla fall. Och så det körde vi på det. Och det var jätteskönt. Och, det gjorde vi våra saker där som vi skulle göra tillsammans. Men det blev så mycket lättare när man är då två till stycken istället för oss att vara ensam där. Då.
Just det.
Och första gången också man hade med en död människa att göra. Det ingår normalt sett i utbildningen som även för polisen då, att åka till bårhuset då. Men just i mitt fall, eller vår kull då, så var det inställt av olika anledningar. Så att jag har aldrig haft, om det nu är en förmån då, jag har aldrig haft en förmån att se en död människa tidigare då i mitt liv.
Hur var det här mötet tycker du? Med en människa som inte...
Speciellt var det ju. Men jag gick in i yrkesroll liksom. På något sätt. Visst, man kände lite så här, lite avsmak i magen kanske, men alltså det försvann ganska snabbt faktiskt tycker jag. Vi arbetade på där och sen kom ju politik och allting som det ska och med och lyfte där och då blir det liksom okej, nu är det färdigt. Bra, nu vet jag hur det ser ut och nu vet jag hur jag reagerar på den här typen av dödsfall. Sen så finns det olika...
Just det, precis.
Såklart då.
Hur blev det med dödsbudet då?
Ja, det skötte polismyndigheten själva.
Ja, de gjorde det.
Så jag behövde inte stå med det utan...
För det är också en sån här första gång man nästan bävar för. Det spelar ingen roll, man bävar för andra och fjärde gången också.
Ja, visst. Det kan inte, inte vara en kul sak. Även att, att jag faktiskt hade ren ur en utbildningssynpunkt ville vara med såklart. Mm. Men det gick inte för att jag var ensam i tjänst och så vidare. Så att, så då skete vi det.
Just det. Men då tror jag att vi börjar få lite koll på vad den militära polisen gör. Dels du som militärpolis på regementet håller koll på att man inte begår brott, inte kör fort, inte kör rattfull, inte knarkar.
Mm.
Och om man dör på regementet så finns ni där och också handhar det. Men också om vi går in i ett skymningsläge eller i ett fall av krig, så hur kommer det bli då? För då har vi ju ett x antal utbildade värnpliktiga militärpoliser.
Mm.
Kommer du då gå in som befäl för en militärpolispluton? Eller hur kommer den organisationen rulla igång då?
Riktigt bra fråga faktiskt. Det har jag faktiskt inte koll på. Först och främst finns det, kan man säga, två olika grupperingar då, av MP också. Det finns ju dels då de på Livgardet som är en bataljon, kompanier med just MP. Det är där som du var då. Annat. Så finns det där man kallar för garnisons-MP som jobbar ute på regimenterna. Så vi som är garnisons...
Du är garnisons.
Ja, precis. Garnisons, ja, exakt. Ja. Så vi är ju anställda av ett förband, i mitt fall då marinbasen, och där jobbar jag som militärpolis.
Ja.
Medans en annan person som jobbar på Livgardet, han är anställd av Livgardet och 11 MP-kompaniet då, eller vad det nu heter.
Just
det. Exakt. Så fungerar det. Och vad min roll som garnisonsmilitärpolis i händelse av krig kan jag faktiskt inte svara på. Utan jag tror vi rullar på så som vi jobbar idag då.
Och så går den då mer, den här bataljonen sköter sig själv då ute kanske i fält.
Det är min bedömning i så fall. Jag ska inte säga för mycket här för att på något sätt sparka in någon dörr eller någonting.
Och då, om jag inte har missuppfattat, så var det lite det vi pratade om i början. Att militärpolisen egentligen är behjälplig och gör de saker som den civila polisen gör. Fast man gör det då antingen inne i staden eller ute i fält. Men, och det ska vi säga, man gör ju bakom. Alltså man passerar inte fiendelinjen, utan man gör det alltså på hemma. På hemmafronten.
Det är min uppfattning. Ja,
precis. Just det. Ja, men vad bra. Då tror jag vi lite koll på militärpolisen. Det är ju, måste säga att jag visste inte att det fanns militärpolisen.
Nej, det är ganska dåligt faktiskt. Eller alltså väldigt alltså dålig koll på militärpolisen. Mm. Av gemene man har jag förstått då. Och det har ju fått en liten uppsving kanske, har jag förstått. Dels var det med på veckans brott här om sisten, så var det något reportage om det. Och ja, det snackas nog lite mer om det kanske idag än för kanske 5 år sedan.
Just det.
Men ändå får man förklara då vad det är för någonting. Min flickvän är ju polis för övrigt.
Just det.
Och när vi träffades så var det ju ingenting som hon visste. Ja, att det fanns, men inte liksom var...
Och ni gjorde också.
Nej, precis.
Ja, just det.
Eller till vilken, vad kan man använda dem till och så vidare då.
Mm.
Men det är ju två olika myndigheter liksom. Så,
just det.
Så enkelt är det ju.
Militären har ju också en underrättelse. Vi har ju MUST alltså, som jobbar som Säpo, men med militär underrättelsetjänst och driver väl sina agenter och har sina underrättelseofficerare och sådär. Men det är ett annat avsnitt.
Det är inte jag.
Nej, men det är också spännande.
Ja.
Stort tack. Mycket bra info kring militärpolisen. Men någonting som oavsett om du är militärpolis eller polis inom svenska polismyndigheten, så kan du ju tipsa om en bra film.
Ja, just det. Precis.
Jag kommer på någon. Det finns någon om inne på någon regemente, om det är med Sean Connery eller om det är med där de är MP, och jag kan inte komma på det. Någon lyssnare som har någon pejl vad jag pratar om får gärna.
Det vet jag faktiskt inte vad det är för
någonting.
Nej, men just sånt, jag liksom många andra av dina gäster då, så tycker inte jag om att kolla på alltså militärfilmer eller krigsfilmer liksom, för det är lite grann så som. Alltså jag ser ju också saker ting med exempelvis Wallander som är totalt fel, rent polisiärt liksom. Likadant blir det ju på krigsfilmer liksom. Okej, han hade väldigt med ammunition. Han dör inte fast han gör det här. Och du vet allt det här.
Ja,
då.
Klassiskt.
Sen är det alltid kul att kolla på film och sånt. För att i många filmer så står det alltid någon riktigt bitter MP vid en dörr med hjälm långt neddragen och en tjänstemin 1A liksom. Och då kollar man lite grann på honom. Okej, är det så jag ser ut? Eller hur är det? Men just militärfilmer så tycker jag att Generation Kill och Jarhead är ganska bra. För de liksom på något sätt speglar ändå lite grann. Inte bara det här typ alltså Rambo-stuket. Utan det är ganska mycket de här mindre bekymren som man själv kan känna sig igen i då. Vad är viktigt då, som att vi måste ha batterier så att vårt mörkerhjälpmedel funkar, men det kommer aldrig fram till Irak exempelvis därför att de tycker det är viktigare att göra på det här sättet, eller officerarna lägger mycket energi på just det här med mustaschen då, att man inte får ha mustasch och så vidare.
Okay. Generation Kill,
yes,
och Jarhead.
Jarhead, ja. Det handlar lite grann om kanske alltså hur det egentligen ser ut.
Ja.
Kan jag tycka. Även att
kan man hitta dem på någon sorts streaming?
Det kan man nog förmodligen göra.
Ja, intressant.
Kan man göra.
Och nu får jag upp en serie i huvudet som när vi pratar om militär.
Är det MASH eller?
Nej, men jag tror att morsan och farsan kollade på den. Alltså, den gick ju på 70-talet.
Okay.
Nej, men det här är faktiskt en av de... Ja, det här är en av de bästa serierna jag sett, tror jag faktiskt.
Mm.
Och det handlar om andra världskriget. Och det heter Band of Brothers.
Ja, den är väldigt, väldigt bra.
Och har man inte sett den så rekommenderar jag verkligen. För det är ju till och med de herrarna som var med och landsattes.
I Normandie där.
Ja, med fallskärm där. De är med och pratar efter varje avsnitt. Och sen är det då skådisar som spelar dem.
Ja, precis. Och ja, den är faktiskt väldigt bra.
Tom Hanks och Steven Spielberg som ligger bakom den serien. Band of Brothers. Fantastisk serie. Och också inbilliga mig, alltså hyfsat verklighetsbaserad.
Ja, jag kan
och
tänka mig
inte Rambo.
Nej, exakt.
Stort tack Jimmy, jag bugar, jag bockar. Premiär för en militär polis, och tack för att jag fått lite info kring hur du jobbar och hur militärpolisen jobbar kanske i händelse av skymningsläge eller ofred.
Ja, tack så mycket, kom hit.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Ja, det är bara 7 dagar till nästa avsnitt och jag lovar att det kommer en intressant gäst då också. Vi ses på Facebook och vi hörs på Instagram eller tvärtom. Ha det bra, hej!
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol. För säkerhets skull!